Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, välkommen till MotoGP-podden. Det är dags för avsnitt 132 med mig Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Och jag tycker det känns skönt, Andreas, att hinna smälta den här racinghelgen ganska snabbt för en gångs skull. Vi är ju kvar i Portugal.
Ja, vi är det. Det har bara gått ett dygn sedan röken la sig.
Motorerna tystnade.
Ja.
Dammet skingrades.
Och lastbilarna är borta.
Det gick fort efter avslutade tävlingar, så packar man snabbt där och begav sig, eller börjar bege sig mot Valencia. Mm. Du, är du nöjd med helgen?
Jag är nöjd med helgen. Klockrent väder, lite kallt faktiskt. Det kanske inte såg ut så på bilderna, men det var ett par timmar mitt på dagen där det var t-shirt väder, annars så var det friska vindar.
Ja, jag tror också att det är friska vindar i Sverige, så vi ska kanske inte klaga allt för mycket på temperaturen. Men det påverkar till viss del det som hände på banan också. Vi såg lite tveksamheter kring däckval och så under helgen.
Mm, det gjorde vi.
Du, i övrigt då, själva eventet som sådant, första gången för både dig och mig i Portugal eller just runt den här banan. Vad säger du om själva stället?
Fin bana, jättefin anläggning, asfalt superfin, banan intressant, bansträckning upp och ner, bred bana, fina faciliteter, så att det var ett kanon evenemang, förutom en sak.
Säg inte temperaturen nu igen.
Nej, jag säger inte temperatur.
Vad tänker du på?
Logistiken, hur man tog sig till banan.
Ja. Det var inte bra. Jag vet inte heller om vi kanske inte ska ta det som en punkt här, men det var ju en väldigt allvarlig olycka på vägen från motorvägen upp till banan också. Jag undrar om inte den där hängde ihop med logistikproblemen, eller rättare sagt hur man tänkt med den där infarten.
Ja, banan ligger ju som sagt ungefär en mil ifrån motorvägen, och den här vägen till banan, det är egentligen bara till banan. Och det är en trefilig väg som går dit, en ganska snabb väg. Man kan åka snabbt på den här vägen åtminstone. Den är bred, som sagt, tre filer är det. Det går säkert att knö in fyra filer om det skulle vara så. Men bara en fil var öppen. Det är lite märkligt, för det var ju kö långt ut på motorvägen, så att logistiskt sett så skötte de sig inte riktigt. Och när vi stod där i den här kön så var det ju fullt av poliser som vinkade och tjoade och skrek och tyckte att alla var dumma i huvudet i princip.
Mm, inte bara vi den här gången. Utan andra fick också en
skrapa.
En släng av sleven. Nej, det kändes väldigt annorlunda. Jag hade tänkt, men när vi såg det här infarten, att nu kommer de att göra två eller kanske till och med tre filer in mot banan och sen så tvärtom på vägen tillbaka. Men
Det var snarare tvärtom.
Ja, snarare tvärtom.
Det var snarare en liten fil in till banan på morgonen och en fil ut från banan på eftermiddagen. Så mycket, mycket märkligt. Men det skedde ju en väldigt allvarlig olycka på just den vägsträckan då, lördag kväll. En taxi där Lucio Lopez, en journalist som vi känner till från depån, färdades i den taxin med en just polismotorcykel som frontade med varandra, och det blev världens eldinferno av detta. Polisen omkom dessvärre. Lopez flögs till Lissabon. Taxichauffören klarade sig. Mm-hmm. Och där måste vi också lyfta upp våra engelska journalistkollegor, som bland annat Simon Patterson tillsammans med tre andra där, som slet ut Lopez ur taxisen och räddade livet på honom.
Ja. Otäckt och till och med passera det här stället sen under söndag morgonen när vi åkte till banan, för det syntes ju att det hade varit något stort som hade hänt där.
Ja, vi fick inte reda på det förrän vi kom till banan på söndag morgonen, men man såg ju att det var någonting som hade hänt, och den hade vi inte sett tidigare under veckan. Så att, ja, väldigt, väldigt otäckt, och vi hoppas att Lopez repar sig.
Ja. Det här med, men just det här med logistiken, för att vi har varit på andra banor där man just har gjort så att man är i princip har enkelriktat motorvägen. Jerez är ju ett sånt ställe till exempel.
Vi har ju varit på ett gäng GP genom åren, om man säger så då. Och då har man ju, ser det ut på ett visst sätt, så kan man nästan tänka sig hur det borde fungera, i och med att vi har sett det på så många ställen förut. Här var det helt bakvänt.
Ja, det var det faktiskt.
Mycket märkligt.
Ja, det drar ner lite grann. Men annars, i övrigt så är det mycket som...
Det är en detalj.
Ja, det är en
men
detalj.
Men olyckan är ju inte en detalj.
Nej,
i sammanhanget.
Precis. Följden av det, så det blir väldigt allvarligt. Och det går ju naturligtvis inte att koppla ihop exakt de här sakerna. Men det kändes konstigt hela helgen, just till och från med vägarna och hur man hade förberett för publik och för oss som arbetar och för motorcyklar som kommer. Jag tyckte det var riktigt rörigt, var det.
Ja, tanken går till konstapel Fernandez och till Lopez.
Ja.
Och tack för insatsen till Simon Patterson. Bland annat, det var tre journalister till där också, fotografer bland annat.
Men själva banan och själva racehelgen, den gav mer smak för mig i alla fall. Jag skulle lätt kunna tänka mig åka hit och köra runt några dagar och bekanta mig ytterligare med banvarvet, för att det var underhållande att både gå och även att köra några varv där.
Ja, du körde ju några varv där på fredagen.
Ja,
fyra
exakt.
Stycken tiggde du dig till.
Jag tiggde till med fyra, fick inget svar och tog fyra.
Ja,
så var det.
Jag trodde du skulle köra ett till då.
Ja, det hade jag nästan kunnat gjort.
Ja, för det var ingen som väntade på dig där inne.
Nej, det var dumt gjort kanske. Varför blyg igen?
Nej, det hade varit bättre egentligen, för jag fick ju med en jäkla utskällning där av doktorn där.
Men vad gjorde du egentligen?
Ja, jag var i vägen antagligen.
Ja,
doktorn Angel Scharte som de hade någon ego-filminspelning på honom där och tyckte inte jag skulle gå bakom och ta emot dig, och då fick jag världens utskinning på italienska.
Han skulle ha till sina sociala medier antagligen.
Ja, det var något. Jag sa det till våran kontaktperson där, att han var lite arg på mig. Jag sa bara, ja, det är hans stora ego som är problemet.
Ja, tycker man kan se det där. Han rör sig runt. Ja. Nu har vi vikt ut nog, tror jag. Ska vi komma till programpunkterna eller vad säger du?
Ja, jag vill börja. Okej, okay. Jag ville börja med en sak nu, men jag kom på att vi ska köra 32 först kanske.
Ja, men du, för det har vi. Det är nummer 132, så startnummer 32, det har vi att snacka om. Sen är det plus och minus också från racehelgen här. Och sen har vi hunnit prata lite grann under dagen här, och det finns saker att säga om alla tre klasserna, Moto 3, Moto 2 och MotoGP. Så vi tar i den ordningen, och sen så har vi ett race i Valencia, finalrace för säsongen, och ser fram emot om bara några dagar igen.
Kul att prata lite Moto 3 och Moto 2 också.
Ja, det har vi inte gjort så mycket. Nej. Det blir lite mellan säsongerna, och annars har vi ju renodlat den här till stora klassen, men när det drar ihop sig så här och
mästerskapet är också avgjort i MotoGP.
Ja, så är det ju. Men du, vad tänkte du på? Ska vi ta nummer 32?
Kommer du ihåg
vad du ska säga sen då?
Jag har skrivit upp.
Bra,
nej,
bra.
Det har jag faktiskt inte gjort. Det var faktiskt så överdrivet.
Det var helt överdrivet.
Ja,
det
var det faktiskt.
Ja, jag kan skriva upp då, om man läser dina tankar.
Ja, du skriver och jag pratar. Ja. Jag. Men 32, inte lätt att hitta superkända förare med startnummer 32. Den som jag först tänker på, det är ju därför vi har den här programpunkten, vilka vi tänker på, inte vilka någon annan tänker på, det är ju då Lorenzo Salvadori. Han är ju aktuell i och med att han har kört den här säsongen och förra. Så 32 för mig då, det är ju just Lorenzo Salvadori.
Mm. Aprilia nu i MotoGP som du säger, och han har ju fått kliva tillbaka igen under säsong till testförarroll, och tittar man på Salvadoris karriär så är den lite brokig och lite så här vindlande. Inte helt solklar väg framåt för honom i roadracing sammanhang.
Nej, det är nästan svårt att sammanfatta, men precis som du säger, han har kört MotoGP här nu de senaste säsongerna för Aprilia. Dock kom han ju inte till start i Misano där han skulle kört då för 2 veckor sedan på grund av sin fotskada som han ådrog sig då när kraschen med Dani Pedrosa i Österrike. Men hans karriär började ju i Red Bull Rookies Cup 2007. Var inte det första året de körde?
Jo, det var första året man körde, och då har vi faktiskt en sak som han sticker ut med, för han vann det första Red Bull Rookies Cup-racet någonsin. Mm.
Första 3 racen, 1, 2, 1. Det är en bra öppning av Red Bull Rookies karriären. Vann den säsongen, han blev alltså 2 totalt sett. Vann gjorde Johan Sarko.
Mm, så hårt motstånd,
väldigt
kan man säga.
Hårt. Ja, väldigt hårt. Andra kända förare den säsongen. Sarko vann ju som sagt, Salvadori 2. Luis Salom 4. Bobier som vi ser nu då i Moto 2 blev 6. Svenskt med Robert Gull på en 9:e plats. Gull som tog en pallplats den säsongen. Delade den prispodiet med just Bobier och Sarko på Sachsenring.
Ja, intressant. Intressanta namn där, och även roligt att höra Robban Gulljen som gjorde en riktigt bra säsong det året och hade ju känning på, eller försökte ju såklart ta sig in i 125 som det var då på den tiden. Körde ett par wildcard vill jag minnas.
Är det inte så att du både har kommenterat när han har kört och även varit hans lärare?
Jo, det var ju lite udda får man ju säga. Minst sagt udda. Det var intressant ur skolperspektiv, för det var ju inte långt efter att jag hade slutat själv, och jag behövde ju ha rätt mycket ledigt för att kunna hålla på och racea. Och han behövde också ha ledigt för att kunna racea. Så jag sa till honom att det här kommer jag hjälpa dig med. Så gick jag snacka med min rektor och förklara läget. Och då hade hon ju som tur var då lite koll, tack vare eller på grund av att jag hade hållit på. Så jag sa, det här är ju chansen. Han måste ju vara ledig bara, så är det ju. Så att, så blev det. Och ja, det var bra Robban att du skötte plugget tillräckligt bra för att få vara borta där, att inte jag fick skit.
Skötte han sig i plugget då?
Han gjorde ju det. Det var ju väldigt skötsamt och ordentligt med det som han skulle göra. Så att jag tror motorcykelåkandet var ju fokus i största fokus, men tillräckligt för att vara borta, så var det i alla fall. Mm. Det vill jag minnas. Så det var intressant. Men tillbaka till Salvadori här då. Han fortsatte ju sen i 125-klassen. Det är det normala steget att ta. Och hur gick det där, Andreas?
Så där kan man väl säga. 29:e plats 2008. 26:a året efter. 23:a året efter det. Och sen så blev det ju över till stock istället. Det gick inte riktigt till 125, jag tänker. Så det blev Superstock 1000.
Men du får hjälpa till här. Det går inte att förklara på ett sätt då, med tanke på att det var motot. Det var inte Moto 3-reglemente då, utan då var det 125, ja. Och där var det helt annat att komma in. Det var många pusselbitar som behövde falla på plats för att man skulle lyckas direkt.
Ja, idag är det är ju inte en enhetsklass, för det finns ju både Honda och KTM, och det finns ju även Husqvarna och Gasgas, men det är ju i regel en KTM egentligen. Men det finns ju regler som säger att om man gör en ny motor tillgänglig för en av förarna av Honda till exempel, då måste alla förare som kör Honda få den typen av motor. Så fungerade det inte när det var 125, vilket det var på den här tiden. Det blev ju Moto 3 till säsongen 2012. Utan på 125-tiden så var det ju som det var på tvåtaktseran helt enkelt. Att de som hade bäst kontakter, bäst team, de fick de bästa grejerna, och då var det sekunder det kunde skilja på ett varv. Bara motoreffekt plus däck var samma sak med dem. Att de bästa däcken gick till de bästa föraren och så vidare.
För det kan man ju se annars idag. De som kommer från toppplaceringen i Red Bull Rookies eller från junior-VM då, eller spanska mästerskapen, de lyckas ju generellt sett bättre än det här som vi läser om och ser nu.
Exakt, men det blev 3 säsonger där, och sen blev det FIM Superstock 1000 i 5 säsonger, varav 4:e säsongen kom han tvåa, och 5:e säsongen så vann han. Och sen så blev det då vidare till Superbike VM istället. Jag tror inte han tog någon pallplats till slut, men slutade 10, 11, 10 där, körde ju för Aprilia, och det var den tiden där jag jobbade på Eurosport och följde Salvador. Jag trodde att han skulle bli riktigt vass där. Framförallt i säsongen 2017, då tror jag att nu har han chans att vinna det här mästerskapet. Men skador och så vidare satte stopp för det. Så han körde där, fick sparken därifrån efter säsongen 2018. Tog klivet över då till Moto E 2019. Och sen in då och var ersättare testförare hos Aprilia 2020-2021.
Ja, det här känns som...
Han har ju kört alla serier egentligen,
ja,
känns som.
Ja, faktiskt. Men som sagt, var inte haft lyckan med sig fullt ut. Och han har vunnit, men det, då blir det nationell nivå. Han har vunnit italienska mästerskapen, vet jag, i Superbike. Men han borde ju ha högre ambitioner än så, såklart. Med,
ja, han har
på...
ju också vunnit då i Superstock 1000.
Ja, just det.
FIM Superstock 1000 Cup när den nu fanns då. Och det var ju en jättebra säsong han gjorde där 2015 med 4 segrar, 2 andra platser, 1 tredje plats och 1 åttonde plats då. Men det är dit det räcker. Men någonting som är anmärkningsvärt med hela den här karriären, han har 28 år gammal, född 1993, alltså jämnårig med Mark Marquez till exempel. Mm. Så han är ju inte lastgammal.
Nej, han är inte det. Nej, men det är ju så med de här, har man väl kommit in i de här rookie-serierna så är man ju ung, även om nu det reglementet kommer att ändras också här till 2022 blir det, eller hur? Med åldersgränser i de olika klasserna så kommer man ju höja det lite grann. Men som sagt, vi har hunnit med en hel del. Lorenzo Savadori, det är faktiskt det namn som dyker upp för mig också. Jag har inga andra direkt som knackar på dörren med startnummer 32.
Nej, nu tycker jag vi går över på helgen.
Ja, det gör vi.
Moto 3 börjar vi med. För där är ju... Vi ska ju alltid... Vår producent på Viaplay säger ju alltid vi ska börja med dagens snackis. Nu blir det gårdagens snackis då, men helgens snackis.
Ja, i Moto 3 så var
det... Och det är ju Moto 3.
Ja, det egentligen blir det två snackisar där. För dels så säkrade Pedro Acosta VM-titeln. Och det var ett riktigt dramatiskt slutvarv också. Det slutade ju med att Dennis Foggia blev avsatt eller omkullkörd av Darren Binder. Så att det, ja, och det var ju Foggia och Acosta som hade mästerskapet öppet emellan sig.
Mm. 21 poäng var det, va?
Ja, så det var ju fortfarande stor fördel Acosta, men jag tyckte det var ett extremt spännande race, måste jag säga. Med tanke på det som stod på spel så var det action varenda varv.
Och så var det just Foggia och Acosta det handlade om.
Ja, det var det. Och till viss del, i olika skeden av racet, Artigas, Foggias teamkompis, var uppe och stöttade placeringsmässigt. Och sen hade vi ju även Masia, teamkompis med Acosta, som också var uppe och slog som placeringar. Så att det var mycket intressant uppställning där runt om.
Första varven så sa jag det i sändning också, att det var mycket Honda och Acosta var rätt själv där. Och sen så dröjde det 7-8 varv, då var det helt annorlunda. Då var det tvärtom istället.
Ja.
Då var det KTM-erna som var uppe med både Masia och med Garcia då. Nu är det gaskast då, men det är i princip samma.
Ja.
Så att det pendlade verkligen fram och tillbaka. Men Foggia, han har varit snabb senaste tiden, alltså. Grymt snabb.
Ja, han har gjort en jättebra avslutning, eller senare del på säsongen ska vi säga. Och hade momentet in i den här helgen också, och visade att han verkligen inte hade gett uppslaget här inför racet.
Nej.
Eller under racet.
Nej, där har han inte.
Men Pedro Acosta då, 16 år, jag tyckte han var lite illa ute några gånger under racet, och han halkade ner och låg, vill jag minnas, femma, sexa någon gång som sämst.
Han kom alltid tillbaka.
Han kom tillbaka, ja. Han gjorde det. Men han åkte ju de här okonventionella spåren. Banan bjuder in till ganska många olika spårval, inte minst i Moto3-klassen.
Nej, men han åkte hela tiden tajtare spår, och det fungerar ibland. Men det tyder på att han har någonting extra med känslan i framänden på cykeln som inte de andra har. I och med att han kan åka så varv på varv på varv. Att någon kan göra det något varv och köra förbi och inte pricka apex perfekt, det kan alla göra. Men han kör ju så.
Ja.
Och då har man något extra med känslan i framänden. Och har man den lilla extra känslan, det är inte många som har det. Då har man ett trumfkort vidare i karriären, garanterat.
Mm. Men han gjorde ett lite större misstag som vi båda reagerade på. Det var ju det här när han vände sig bakåt och tappade direkt 2-3 placeringar i samma moment.
Ja. Han är 16 år gammal, som sagt.
Ja, det var ju just det. Där tror jag att den här bristande erfarenheten spelar in, att han gjorde den rörelsen.
Säkert.
Men den stora i finalen här, eller i sluttampen på racet här då, så händer ju det här dramatiska med att Foggia går omkull med hjälp av Darren Binder, eller på grund utav hur man nu ska säga. Vad är det som föranleder den här kraschen?
Han blev T-bonad av Darren Binder.
Ja. 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 Och hur farligt var det där egentligen?
Nej, men det slutade vi. De slog sig om segern. Acosta var på väg att köra om, eller hade egentligen kört om Foggia. Binder ville göra en attack på Garcia. Och det slutade med att Binder körde rakt in i Foggia egentligen. Och drog med sig Garcia på köpet. Och det hela slutade med att han blev fyra i mål, men blev utesluten från racet. Diskvalificerad för den här incidenten.
Men när vi såg det här direkt i direktsändning, alltså under tiden, ja, i realtid, då kände jag att det där var inte så bra bedömt av Binder då, när han kom rätt in i sidan på Foggia. Men sen direkt när reprisbilderna kom, då får man ju en liten förklaring till varför det här sker. Tycker du inte det?
Jo, det tycker jag. Ja, det här är en jättesvår, för alla rasar ju nu givetvis mot Binder och Leopard Racing, de petade ut han i boxen egentligen från början. Fenati var där inne och eldade på lite stämning till Foggia. Ja, och Johan Stigefelt då och Foggia skulle gå in och be om ursäkt efter racet. Det var inte riktigt aktuellt, känns det som, utan det var bara att vända på klacken och gå därifrån ungefär.
Men det är flera saker som gör att det blir så där. Det är ju en sekvens med händelser. Ja. En sak är ju Acostas omkörning utav Foggia i kurva 3 där.
Det finns många grejer som leder upp till det här. Och det är ju att dels Foggia leder, inget snack om saken. Han leder in i kurva 1. Detta hände ju i kurva 3. Han ledde in i kurva 1. Acosta låg 2. Gjorde ingen attack på Foggia in i kurva 1. Istället är det Garcia som går förbi Acosta in i kurva 1. Garcia går brett. Acosta kommer tillbaka på insidan i knicken, kurva 2. Det vill säga Garcia ligger 3, Binder ligger i det här läget 4.
Och det här är sista varvet på hela racet?
Sista varvet på hela racet. In i ett av de absolut bästa omkörningstillfällen på hela banan, kurva 3. Och Acosta tar sig alltså förbi in i knicken, kurva 2. Kontrar han tillbaka på Garcia. Och sen så attackerar han direkt Foggia in i kurva 3. Och gör en sen inbromsning, vilket gör att Foggia inte kan... Han kan inte svänga in i sitt vanliga spår där, utan han blir blockpassad helt enkelt. Han blir blockerad från att svänga in där, för på insidan är Acosta. Så han får helt enkelt vänta till Acosta har bromsat färdigt och kan vika runt. Och då har redan Foggia missat sin insvängningspunkt, sin tangeringspunkt på insidan. Den har han redan missat där.
Och tappar massa fart på det här.
Tappat
också.
Massa fart, för han är tvungen att bromsa. Han bromsar ju vid sin vanliga bromspunkt, men han får bromsa ännu mer i och med att Acosta kommer på insidan. Och bakom där så hade ju då Garcia gått brett, vilket gör att Acosta kan passera. Men det här har ju Binder sett. Och Binder ser ju sin lucka samtidigt, att nu ska jag ta mig förbi Garcia här. Samtidigt, för han vet att Garcia är lite ur rytmen, förväntar sig nog inte att Binder ska komma, för han har precis blivit omkörd igen av Acosta. Och man kan nästan se på bilden att de bromsar ungefär samtidigt, Acosta och Binder. De ger sig liksom ut och bestämmer sig för att Acosta bestämmer sig för att nu ska jag köra om Foggia, samtidigt som Binder bestämmer sig för att nu ska jag köra om Garcia. Och det läser inte Binder 100%.
Vad ska han göra i det här läget då?
Det är det som är jättesvårt, för att han har bestämt sig för att han ska köra om här, punkt. Men i samma ögonblick bestämmer sig Acosta att också köra om, vilket gör att Foggia står still. Och det har inte riktigt Binder räknat med i det här läget, utan han bromsar för sent dessutom, för att han vill vara säker på att gå förbi Garcia. Och i och med att Foggia då har precis blivit omkörd, då står han still där och kontakten är... Det går inte att undvika helt enkelt. Hade inte Foggia varit där, då hade de gått brett båda två och sen hade det varit lugnt. Alltså Garcia och Binder. Men det gör de inte.
Nej, för det är ju det jag menar. Den var inte helt huvudlös, den här satsningen ändå. För att som du säger, i de här, i läget innan där, så tänker ju Binder att det här kommer jag ha utrymme för att göra.
Hade inte Acosta gått förbi, då tror jag inte det blivit någon kontakt. För då hade Foggia kunnat hålla sitt vanliga spår och Acosta också, och då hade nog säger jag, för jag vet aldrig. Men då hade det nog inte blivit någon kontakt. Så är det huvudlöst? Ja, den är ju inte snygg, är den ju inte, av Binder. Och dessutom har han ju en historia, Binder, av att köra över gränsen och peta omkull förare emellanåt.
Ja, det, så är det. Och kanske lite, men då tycker jag att det finns tillfällen bakåt som har varit värre än det här. Mycket värre.
Ja, det tycker nästan jag också. Och jag tycker att han har lugnat ner sig avsevärt den här säsongen.
Ja.
Jämfört med förra året eller året innan det, som kanske var ännu värre. Den här säsongen när nu han kom till Petronas, så känns det som att han har lugnat ner sin körning lite, tycker jag. Men den här var inte bra. Den var inte snygg. Han gör en felbedömning helt enkelt. Han bedömer inte att Acosta ska gå förbi Foggia i det här läget. Utan han tror att han är den enda som ska köra om in i den svängen. Vilket inte är fallet. Och han missar inbromsningen lite. Och det gör han nästan med flit för att komma förbi Garcia, så inte det blir några konstigheter däremellan.
Och synas i tid kanske.
Exakt, synas i tid så inte Garcia viker in framför. Men kontakten är ju uppenbar, ser vi ju.
Ja.
Och den är hård.
Ja, den är hård, ja.
Och det har ju också att göra med att Foggia har inte sitt vanliga spår riktigt.
Han vänder ju nästan tillbaka, han möter ju nästan Binder.
Han har ju mer vinkel på cykeln i det läget än vad han brukar ha. Så att det blir ju en riktig, nästan riktig tibor.
Ja, det är
rätt i där.
Lite olyckligt. Jag är nog lite mildare här i bedömningen då än vad många är. För jag tycker ju att det här är ju också sista varvet. Och vi har ju sagt de här faktorerna med att det är bästa omkörning istället. Alla Garcias miss i kurva 1. Han såg ju sin chans där till en
sociala medier rasar ju. Det har jag ju sett här under dagen här, och tycker att det där var ju idiotiskt. Och man börjar ju till och med dra växlar att man är rädd som MotoGP-förare till nästa kommande säsong, och hur ska det här gå och så där och så vidare. Det tycker jag att dra det några steg för långt faktiskt. Jag tror att vad tror jag? Jag tycker att det blir så uppmärksammat. Det har nog med att göra att det var mästerskapet som avgjordes.
Ja, det tror jag med.
Det blev sista punkten i mästerskapet. För Foggia har ju på något sätt, han låg nästan 100 poäng efter, så att det, vad avgjordes mästerskapet? Var det här eller var det innan? Det kan man ju fråga sig då. Ja. Men det satte ju P för det helt enkelt. Och jag brukar vara, när det är oschysst körning till exempel, då brukar jag vara rätt hård, tycker jag själv. Hårdare än många andra som jag pratar med, som tycker att det där var väl en race incident. Jag tycker ofta att det inte är det. Jag tycker ofta att man är värd en bestraffning när man gör någonting dumt. Men i det här är jag lite mildare också faktiskt än gemene man faktiskt. Det måste jag nästan säga.
Och sen är jag inne på den här grejen också, att vem har inte gjort en sån där sak?
Det var som vi pratade om igår här, att det där misstaget som han gör där, det kunde varit vem som helst. Det är min känsla faktiskt i det läget. När man ligger en klunga på 4. Sen ska det inte vara tillåtet att göra så här. Och jag tycker fortfarande att han ska ha en bestraffning. Jag tycker dock inte uteslutning i racet. Det tycker jag är för hårt faktiskt. Och jag tycker inte, som jag hörde Michael Lavett, och du snackade med honom idag här, att han tyckte till och med att det skulle bli en raceban på det för nästkommande helg i Valencia. Det tycker inte jag.
Nej, det tycker jag också är för hårt, absolut.
Jag tycker till och med att uteslutningen är för hårt. Jag tycker kanske 10 sekunder, 20, 30.
Ja.
Utanför poängen.
Ja, nu hör man, är lite tankfull i det här. Det är inte solklart. Men
sen är det också så här, det har skett 3 väldigt allvarliga olyckor med dödlig utgång. Och de har ju själva sagt att de ska tajta åt det här ordentligt. Att göra det mer... Nej, men tajt åt bestraffningarna. Ge bestraffningar för mindre företeelser än innan. Hade det här varit för 10 år sedan, då tror jag inte det har blivit någonting.
Jag tror inte jag heller.
Faktiskt.
Nej.
Men nu är det 2021. Allting som har hänt, de har fått De har fått tillsägelse under den här säsongen. Binder har dessutom blivit drabbad förr på Sachsenring, vilket är också vi kan diskutera. När han blev både utesluten från kvalet och fick starta från depån.
Dubbelbestraffning fick han där.
Ja, för att det blivit missförstånd med en wildcard förra på kvalet där. Det tycker jag också var lite hårt. Men det kanske är att han har samlat ihop till det. Jag är inne på det där. Han har samlat ihop till det och det avgjorde, åtminstone satte det sista punkten i Foggias mästerskap. Där tror jag anledningen är att han blev utesluten. För tittar man bara på den här incidenten så tycker jag den inte är världens svartflagg.
Nej. Nej, jag tycker det kan, jag tycker som du där och kanske ännu mildare höll jag på att säga, men det, ja, för att det är just sista varvet och att man fattar ju i huvudet där på Binder att nu gör Garcia en miss. Nu måste jag ju dra nytta av det här.
Ja, ja. Han blir lite uttryckt av Acosta. Ja. Nu måste jag dra nytta av detta. Mm. Samtidigt som Acosta tar sig förbi Foggia, vilket han nog inte hade räknat med.
Nej, kanske inte där.
Nej, jag tror så. Och de bestämmer sig i princip samtidigt. Alltså Acosta, nej, för du hade ju och Binder.
Nej, precis. För då hade ju Acosta och Garcia haft sin... Ja. Batalj redan, ja, kurvan innan.
Exakt.
Hade det varit kanske, ja, annars hade han ju fattat att Acosta skulle göra någonting, för då är det bra ställe, men nu var Acosta redan störd av momentet innan.
Acosta har precis blivit omkörd in i kurva 1 kontra tillbaka ut ur kurva 1, det vill säga att han har inte fått sitt optimala spår därigenom, och allting ser ju Binder. Och därför tror jag att Binder, han förväntar sig inte att Acosta en sväng senare ska ta nästa gubbe också.
Men för annars gör man inte riktigt de där grejerna, för att det blir för stor risk för en själv också, tänker jag. Det är ingen som vill, ingen vill ju köra omkull själv, utan man försöker ju ta sig förbi andra, men inte till vilket pris som helst.
Och sen är han nog, det är klart att han är lite pressad Binder, för nu det var Mir sa det väldigt väldigt bra igår på presskonferensen, och då sa han att Binder vill nog visa att han är värd att gå direkt till MotoGP nästa år. Och det ligger nog mycket i det. Att han vill verkligen göra bra resultat nu i Moto 3 för att bevisa för alla som är skeptiska mot hans förmåga att köra MotoGP nästa år. Och då går det kanske lite över gränsen också. Han är lite väl aggressiv. Vissa är inne på att han skulle inte ens ha blandat sig i titelfighten mellan Acosta och Foggia. Det där köper jag inte för 5 öre.
Nej, det faktiskt. Finns väl ingen som... Nej, det
här nej, men jag märkte flera gånger här senaste åren att just i motorcykelracing, i MotoGP eller Moto3, Moto2, då ska man vara snäll mot dem som slåss om mästerskapet. Och kolla Formel 1. Där är de inte det. Det kan jag lova.
Nej.
Jag håller inte med om det faktiskt. Utan var och en för sig själv. Sen förstår jag det här med team. Det är en helt annan sak. För där måste man köra som Mas. Jag måste köra för Acosta. Vet inte riktigt om man gjorde det igår vissa gånger. Men det blev bra ändå till slut. Då. Men där är en annan sak. För där är man ett team som ska prestera. Och det är viktigt för Aki Ayo i det här läget att ta titeln med den här föraren och så vidare. Så där det är en helt annan sak. Men att Binder då ska inte lägga sig i. Nu kör de Honda båda två. Men när det bara finns två fabrikat så...
Nej, det går inte.
Alla för sig själv, och är man inte snabb då blir man omkörd.
Ja.
Eller påkörd.
Ja, precis. Eller påkörd.
Och det var inte bra.
Nej, men om vi ska knyta ihop det här, så lite för hård bestraffning är vi inne på, både du och jag i det här läget.
Ja, vi kanske är ensamma i världen som tycker det.
Ja, men det är skönt. Jag som inte har sociala medier har inte märkt någonting. Jag kommer inte märka efter det här heller. Men och vi snackar
det
ju bara,
inte.
Nej, vi snackar ju bara för oss själva här, eller hur?
Det är bara jag som får skit här. Jag har sett på lite sociala medier senaste tiden. Jag håller, ni som kommenterar på den här, fortsätt gärna. Jag tycker det är roligt att läsa faktiskt. Men, för jag håller, ena veckan så håller jag på Quartararo och nästa håller jag på Miller. Och nästa så tycker jag inte om honom och nästa så håller jag på Marquez.
Men det är som du säger, du brukar ju vara strikt med regler och bestraffningar och grejer. Ja. Och jag är faktiskt inte, om jag backar tillbaka till mig själv när jag kör det, så känner inte jag mig som en särskilt ful förare. Men då har jag satt av någon. Jag har satt av... Min bästa kompis som jag började köra med. Vi hade lovat varandra att vi är inte hårda mot varandra på banan. Det glömdes av i första racet.
Ja.
Men det här, det är en serie skeenden. Men i det här så lyckas alltså Pedro Acosta med det som han har haft lite motigt på slutet. Och ja, egentligen har han haft motvind medan Foggia har haft stark medvind. Och ja. Ja, jag tyckte det var grymt att knyta ihop det här med en racer kvar faktiskt.
Och med seger.
Ja, trots med seger,
trots allt så ledde han när det här skedde. Så ledde
han var ju, det var ju det som var bra i sammanhanget. Att Acosta var uppe i ledning. Ja. Och att han var ju inte, han var inte involverad överhuvudtaget i det här egentligen, skulle man säga. Det är ju klart han, ja,
det körde kanske han, det, körde. Kanske, det är kanske han som initierar alltihop.
Jo, så kan man också säga.
Men det går ju vända på och vrida på det. Nej, men absolut. Det är kul för Acosta att vinna för första försöket. Senast var 1990. Hans Spahn förlorade mot Capirossi.
Mm. Det är väl länge sedan ju.
Ja, det är länge sedan. Men då var det väl hela italienska ligan där som förstörde för Spahn.
Mm, det var nog va? Det var nog så.
Ja, jag vill ha för mig det. Ja. Jag har inte sett det själv, men jag har fått återberättat flera gånger.
Nej, men det var kul att se Acosta ta hem segern och han har stuckit ut på många positiva sätt. Jag gillar också hans lite okonventionella körningar. Jag håller också med om det här med att han kommer att ha nytta av det här med bromstekniken, för att det är den delen som fortfarande är helt manuellt styrd på motorcyklarna.
Spännande att följa hans karriär.
Ja, det ska det bli.
Nästa år på Moto 2.
Mm. Vart tar han vägen exakt?
Ajo. Han bara tar klivet upp. Han tar ju Fernandes eller Gardens plats. Och där blir det 2.37er för Augusto Fernandes flyttar över till det här teamet. Och han kör ju med startnummer 37 i Moto 2 idag. Medan står Pedro Acosta kör med 37 i Moto 3.
Mm. Hur löser de det då? Får man ha tre siffror i den här klassen?
Ja, 337. Men nej, Augusto Fernandes har ju förtur i och med att han kör i klassen. Så att det blir nog i så fall Pedro Acosta som får byta nummer.
Mm. Ja, det blir spännande att se vad han väljer då. Ska vi stänga Motor 3-snacket?
Mm.
Är du klar?
Synpunkter, gärna på sociala medier.
Ja, så ska jag också ta del av det genom dig. Det är skönt, du är min censurerings...
Ja, vi blir både sågare och hyllare. Då får det bli så.
Ja, perfekt. Ja, men då tycker jag vi skiftar fokus till nästa klass. För spänningen var ju inte över i och med att Acosta knöt ihop säcken. Utan i Moto 2 så var det ju ytterst spännande också. Det är ett ytterst spännande läge, även om det är säkrare nu för Remy Gardner. Men Remy Gardner och Raul Fernandez handlar om där. Och de är ju teamkollegor och åker för Akiayo och KTM. Då. I alla fall så är det KTM på kåporna. Sen vet vi alla att det är Carlex och så vidare i...
Och Öhlins.
Och Öhlins och Triumph-motorer. Så, men det står KTM på sidan i alla fall.
Mm.
Och där tycker jag att vi har sett... ja, man får ju nästan backa till Misano också. Men Raul Fernandez misstag på Misano var ju ödesdigert för hans egen del. För mästerskapet. Ja. Ja. Men annars har ju han haft bättre fart här andra halvan av säsongen.
Ja, det har han haft. Men lyckades inte under gårdagen där när han... Han valde fel däck helt enkelt. Om det är någon... Det var rätt roligt också när man tittade på presskonferensen mot GP, för då gick starten mot 2. Så har jag gjort det efterhand då, såklart, i och med att vi kommenterade mot 2. Men då sa just Jack Miller att är det någon som kan hålla liv i det mjuka bakdäcket, så är det Raul Fernandez. Han valde också det mjuka. Hade testat det på lördagen. Om man verkligen kunde hålla liv i däcken. Vilket han kunde. Så han räknade med att det mjuka däcket skulle hålla hela distansen. Men det höll inte. Det var, han sa själv att han var rätt förvånad. För det höll igår, som man sa då. Men det höll inte på racet. Utan det var det hårda som gällde. Och det såg vi klart och tydligt. Besecki rasade ju som en sten i listan.
Ja, ja.
Han hade ju inte en chans att ens upprätthålla Fernandes fart.
Nej, han tappar ju 10-11 sekunder där på andra halvan av racet.
Och på något sätt så det här är en styrka för Raul Fernandez som är riktigt, riktigt vass. Alltså. Riktigt vass. Och kunna köra...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Runt problemen, för vi såg ju klart och tydligt där att han ändrade strategi. Han körde hårdare in i svängen när han inte kunde ladda på lika fort ut i svängen. Och vi sa ju tydligt där, det sa vi ganska tidigt i racet också, att hans däck håller på att gå ner sig. Det såg vi i sista sektorn, för att tappa den en kvarts sekund, och det är där man har nytta av fästet. Så ja, han gjorde vad han kunde. Satte så mycket press det gick, men det gick inte helt enkelt.
Nej, det blev de hårda däcken som drog längsta strået, eller de förare som valde hårda däck. Men det här att det skiljer sig så då, det var aningen varmare tror jag på söndagen än tidigare dagar, men i övrigt kan det vara sådana små skillnader med att det plötsligt är race och att man gör någonting annat.
Ja, än det kan det vara. Det kan det absolut vara. Det kan vara att MotoGP har precis kört sitt race. Det vill säga att de laddar fullt. Det ligger lite mer gummi i asfalten kanske. Det kan bero på jättemånga olika parametrar. Men vi pratar ju på promillen här. Men det är nog det som avgjorde till hans nackdel den här gången. Och till Gardens fördel som valde det hårda. Och det var smart av honom att välja det hårda. Mm. Att det inte går på fällan där. Att Fernandes går på mjukt. Vad ska jag göra? Utan han väljer det hårda. Och sen så bidrar han sin tid där. Han tar det lugnt.
För han hade ju lätt kunnat göra ett misstag i början. Det såg ut som att det var glashalt.
Han hade ju inget fäste i det tempot som de åkte inledningsvis. Men han hängde ändå med ordentligt. Tappade tillräckligt lite för att kunna ha nytta av det sen när Fernandes däck gick ner sig. Mm, så det var smart kört.
Ja, det var det. Och även starkt kört. För att går vi över till Garner där, så hade ju han en hård krasch under lördagen. Och det där märktes ju framförallt efter racet där han var rejält tagen.
Frågan är hur det är med hans reben egentligen. Jag tänker på nästa helg. Det är bara 4 dagar kvar.
Mm. Vad är det för differens poängmässigt nu då mellan Gardner och Fernandes?
Ja, det är 23. 23 poäng och det är 25 poäng för seger. Så att nästa race så måste Fernandes vinna. Vinner han inte så är det klart till Gardners fördel. Vinner han racet, då måste Gardner bli sämst 13:e. Det vill säga att han måste ta minst 3 poäng. Hamnar de på lika poäng, det vill säga att han blir 14:e, då vinner Fernandes på fler segrar.
Mm.
Så han måste bli 13:e. Det är enkelt.
Enda mästerskapet som är öppet fortfarande.
Det är aldrig avgjort för en avgjort.
Nej.
Det är absolut inte omöjligt att Fernandes går och vinner racet. Och det är heller inte omöjligt att Gardner kraschar ut. För så jämn är den här klassen, ett dåligt kval, och sen vet vi inte hur vädret blir. Det kan mycket väl bli kallt och regnigt, även fast jag tittade precis här, det såg inte ut att bli så, utan det såg ut att bli uppehåll i helgen, men final.
Ja, och Garni gjorde en bra lördag åtminstone med sitt kval. Han räddade ut en situation som höll på att gå honom ur händerna där med ont om tid kvar och sätta ett snabbt kvalvarv.
Det måste ha varit något fel där på däcken första stinten. Gick in och bytte, och sen fick han 3 flygande varv på sig. Och lyckades då kvala i andra positioner. Samtidigt som Cameron Bubier drogs med i farten av Gardner och kvalade också. Han startade 6:a tror jag.
Ja, gjorde han.
Och slutade också på 5:e. 5:e plats tror jag det blev. Med 5 000-delar tror jag Canette.
Just det stämmer. Canette. Ja, jag fick fram att han kanske var 4, men det stämmer. Canette passerade.
Med 5 000-delar. Ja.
Ja, 2 intressanta mästerskap, Moto 3 och Moto 2 alltså.
Jag tänkte på en sak till, Moto 3. Nu hoppar jag tillbaka här.
Ja.
Öncho kommer ju tillbaka igen.
Ja.
Han fick 2 race ban.
Avstängning, 2 race.
Mm, för det han gjorde i USA. Kan man jämföra Binder och Öncho i det här, tycker du?
Nej, alltså jag tycker det Öncho gör och gjorde var betydligt värre.
Bra.
Det måste jag säga.
Nej, för jag håller med om det. Jag vill bara klargöra att så tycker vi åtminstone.
Ja, för det handlar ju inte ens om någon. Nej, han har ingen aning om vad som händer bakom honom när han gör sådär.
Nej. Och det, i min bok så är det mycket fulare och göra så som Önche gör.
Ja, ja.
Och hålla på och ringla sig på raksträckan.
För mig med.
Än att göra ett sånt misstag, T-bone, vad man nu vill, som Bindi gjorde.
Ja. Ja, det är mycket värre. Det är medvetet på något vis. På ett annat sätt.
Mm. Medvetet fast omedvetet på ett annat sätt.
Ja, ja. Mm. Nej, jag tycker det är värre.
Betyder ja, ja, att man inte riktigt har koll.
Nej, på något sätt. För jag menar, ja, det kan vi ju diskutera länge där, men det är som du säger där. Jag, just Örnsjös körning har ju stuckit ut när det gäller de där kursändringarna. Och ja, det just i det läget i USA där hade han inte riktigt koll på vad han hade motorcykeln och sina medtävlare eller konkurrenter. Det var ingen utrymme för Alcoba att ta vägen någonstans. Ja.
Nej. Sen måste vi tillägga också att det finns många andra som gör precis likadant.
Alcoba är en,
ja, som ska hålla väldigt låg profil och anklaga Önche.
Ja, faktiskt.
För han är lika god kolsuper han. Rodrigo är en annan som håller på med sånt.
Ja.
Och det finns några till som sticker ut lite. Men nej, men det var bara
en passus.
Passus. Och han är tillbaka, Önche är tillbaka.
Ja. Du, motor 3 och motor 2 avhandlat. Nu då kungaklassen som där mästerskapet var avklarat innan Portugal, där Fabio Quartararo säkrade titeln redan i Italien. Lite överraskande när Francesco Bagnaia gick omkull. Och det ska nog vara glad över idag, för att som racehelgen utvecklades i Portugal så så fanns det lite frågetecken, eller finns det frågetecken efter? Vad ska vi ta tag i? Ska vi köra plus och minus? Ska vi börja där?
Ja, vi börjar där.
Så vi inte tappar bort det. Vad vill du sätta på plussidan?
Jag vill sätta Bagnaia.
Mm.
Bagnaia vill jag sätta som stort plus. Vilken form han är i. 5 raka pole. Seger. Han gör det helt felfritt som vi har sett honom. Han är nästan som en maskin, alltså, som bara hamrar in de här varvtiderna.
Jättesnyggt.
Och de andra kan inte göra någonting åt det.
Nej. Han var inte hotad överhuvudtaget i det här racet.
Nej, Mir låg där bakom, men man såg tydligt att Mir hade problem att hänga med. Och när Mirs däck började ge sig lite, då släppte han som... Ja, han hade ingenting att hämta.
Nej, det var vit flagg direkt.
Ja, men det var det faktiskt.
Ja, det var det.
Däcken började sladda, vit flagg. Och du vid sidens på pallen.
Ja. För just inledningsvarven, där såg det ändå ut som att Mir hade... Han hade häng ett tag på Bagnaia ut på start och målraken.
3 varv.
Ja, ungefär så.
Ja, och sen var han väldigt stark också i sista sektorn, Bagnaia, eller Mir. Mm. Medan Bagnaia var ju otroligt stark i sektor 1.
Ja.
Det såg vi under hela helgen. Så att, nej, men Bagnaia är... Det ska bli extremt spännande att följa nästa år alltså med Bagnaia. För jag tror nästa år... Nu är det bara ett race kvar den här säsongen, men till nästa säsong, alltså vilken säsong vi kan få med, jag skulle säga 4 olika fabrikat, och jag ser någon favorit i varje där. Det är ju Bagnaia, Quartararo, Marc Marquez givetvis och Mir.
Mm. Mir före Rins.
Ja. Det kan vi komma in på en annan gång, men vi har ju pratat om det där med att bli förälder och sådär.
Mm.
Rins har det, precis.
Ja.
Ja, jag...
Kan det vara?
Ja, Mir har gift sig, det är nog bättre.
Det näst sämst, eller?
Ja, nej. Ja, men det kan nog vara rätt bra. Men
den där klipper vi bort sen, eller hur?
Men och bli pappa mitt i allt.
Ja, jag tror också det är betydligt. Det är klart att det är svårt. Det är ju en jätteförändring. Och förändra hela tiden emellan racen och inför. Och
det är klart man ska få bli pappa, det är inte det det handlar om. Och i många andra sporter så är det kanske en fördel att ha något annat att tänka på när man är hemma och så vidare. Men jag tror i den här sporten, där man utsätter sig för de här riskerna som man gör. För det är någonting som inte är detsamma som om du är NHL-proffs eller fotboll eller vad du håller på med för någonting. Det är inte...
Det är inte på samma nivå.
Nej, det är inte med livet som insats.
Nej, exakt.
Och jag tror att det påverkar. Jag ska inte säga att det påverkar i Rins, för det vet man aldrig. Men ja, det kan vara en faktor.
Ja, det kan det vara. Men då har vi i alla fall 4 konkurrenter. Om de här 4 namnen som vi räknar upp nu då, Mir, Marquez, Bagnaia och Quartararo, om de är hela här över vintersäsongen, då ser jag också mycket fram emot starten nästa år.
Ja, vilken säsong.
Men kan vi inte sätta Mir på plussidan den här helgen också då?
Jo, det tycker jag. Jag tycker att han förtjänar det efter 1496 dagar utanför första startled, eller vad det var för någonting.
Ja, och det är just hans kval som ändå gör stora delar av hans race här nu.
Men vi ser ju det klart och tydligt det här racet. Snart kommer vi in på Quartararo också. Men vilken skillnad det gör att kvala bra eller inte kvala bra. För Mir och Quartararo, de bytte i princip plats på griden och på pallen.
Mm. Japp.
Mot ett vanligt race, om man får säga så.
Jo, och det går ju att förklara på många olika sätt, men mästerskapet är ju så pass jämnt så att det är väldigt svårt att göra någonting åt de här kval. Alltså det är svårt att göra någonting åt i alla fall flera startled när väl racet sätter igång, för att varvtiden är så pass jämna på förarna.
Mm. Ja, men Mir, vi var inne på Mir, Quartararo kommer vi till, men Mir gjorde ju en jättebra helg faktiskt. Han var några tiondelar efter både Bagnaia och Quartararo som hade bäst race pace. Men han kvalar bra och han gör ett jättebra race, så gott det går. Han kunde inte göra mer.
Nej, jag får vara nöjd med att lyckas med kvalet. Det kan ju också ge mer smak, eller det gör det ju såklart, men att det kanske ger ringar på vattnet här framöver, att kanske de hittar någonting med Suzuki som gör att det är lättare att kvala.
Ja, fast man ska inte göra en höna av en fjäril.
Nej,
här.
Det är väl så. Det är väl så. Du, minussidan då? Är det dags för Quartararo där? Ska han få ett minus den här helgen?
Ja, den här säsongen. Så blir det ett. Han har inte fått så många minus.
Nej, det har han inte fått.
Kanske skinnstället där en gång i tiden. Men, ja. Nej, men han hamnar på minus. Men jag tyckte det låg i luften, faktiskt. Uttalande inför helgen var att men jag har redan säkrat och jag ser inte fram emot den här fighten med Bagnaia. Han tog det inte riktigt på allvar, känns det som. Medan Bagnaia var liksom den samma Bagnaia, även fast mästerskapet var avgjort, att jag ser fram emot en fight nu med världsmästaren liksom, och så där, så kändes Quartararo lite mer loj. Så lät det. Så kändes det som. Sen presterar han bra på träningarna. Han åker ut en minut efter alla andra och sen så lägger han sina varv, vilket är otroligt snabba. För de turade sig om hela tiden. Mm. Det var Bagnaia, Quartararo, Bagnaia, Quartararo. Och så var det hela helgen. Men sen kom vi till kvalet. Och där sätter han inte ihop det. Alls, faktiskt. Utan han får sitt andra flygande varv på första stinten. Får han struket för Marini kraschar i kurva 14. Och det är ju sånt som kan hända. Men sen så har han ju två flygande varv på sig till, vilket han inte sett ihop de två varven. Första varvet, då vill man alltid värma upp däcket lite, men andra varvet på andra stinten, den sätter han inte ihop. Tittar man på kvalet och så tittar man på hans idealtid, om man lägger ihop de här fyra sektorerna och så tar man de bästa sektorerna, så lägger man ihop det till ett varv, då har han varit tre, stått tre på griden. Nu står han sjua för att han inte sätter ihop sitt varv. Det går lite för mycket upp och ner helt enkelt under kvalet. Och då ser man också vad tajt det.
Mm. Så han behöver, det du menar är att han behöver sätta sin bästa sektortid i alla fyra sektorer helst under samma varv.
Ja, alltså när vi pratar om ett bra kval, givetvis så ska man ju... Ja, eller ett bra kval, en bra varvtid. Det ska ju givetvis få konkurrenskraftig, givetvis. Men att sätta ihop sitt varv, det vill säga att sätta alla sina bästa sektorer på samma varv, då har man gjort ett bra varv. För att annars har man inte gjort ett bra varv, då har man gjort bra sektortider. Och det är något helt annat. Men Mir till exempel, han satte alla sina bästa sektorer på samma varv, vilket gjorde att han kvalade tre. Hade han inte gjort det, utan hade gått lite mer upp och ner, då hade han stått i andra, tredje starter. Och då hade han gjort ett dåligt kval i mina ögonsätts. Och Quartararo gör ett dåligt kval, för han sätter ihop sitt varv. Nu ska vi komma ihåg då att två av hans bästa sektorer av fyra satte han både i varvet som blir struket. Men han satte ändå inte ihop varvet efteråt.
Nej, och sen då, och resultatet blir en sjunde plats på kvalet för Quartararos del. Så när racet väl sätter igång sen, vi hade ju lite diskussion om det där innan, hur han skulle ta sig framåt under de första varven. Han hade ju stora problem att ta sig förbi. Han fastnade ju bakom Ducati för den här med Sarko och Martin.
Och han sa ju då efter racet också att han kunde inte köra om. Det fanns inte en möjlighet. Till att börja med gjorde han en dålig start. Kom inte iväg ifrån linjen alls. Och sen så blev han fast. Det gick inte. Han sa själv att jag har pace att kunna följa Bagnaia. Inga konstigheter. Han sa att jag har den pacen. Men han har en Ducati framför sig och då kan man åka, det kunde vara att Martin var en sekund långsammare, men det går inte att köra förbi. Och det har vi ju hört hela året här, både när Vinales körde Yamaha och andra Yamaha-förare, att det är deras stora problem. När de hamnar i trafik, då går det inte att köra förbi. Och det var vi inne på i förra veckans podd, att största anledningen till att Quartararo har vunnit mästerskapet, den absolut största anledningen, det är att han är grymt snabb på enskilt snabba varv, vilket gör att han kvalar långt fram och då gör livet mycket enklare för sig själv. Andra största orsaken att han vann, det är att han kraschar lite.
Mm. Och nu missar han 2 av 2 den här helgen.
Exakt. Eller på grund av den ena blev den andra.
Ja.
Och där är det ju att ha den kapaciteten då som Quartararo har och sätta ihop sina kvalvarv. Då ser man ju återigen hur otroligt viktigt det är när man kör på Yamaha och när man kör som Quartararo gör.
Mm.
Utan det så hade inte detta varit avgjort än.
Nej, så som nykorad världsmästare så hamnar Quartararo på minussidan då?
Jag hoppas att han taggar till lite. Jag vill se att lite jävlar anamma från hans del. Jag tycker det var lite lojt. Det var som att bakfyllan fortfarande höll i lite.
Faktiskt. Finns det någon risk med det här då? För nästkommande säsong?
Ja, men han ger ju Bagnaia ett mentalt övertag. Så ser jag det. Du kommer ihåg den säsongen 2019 när Marcus fullständigt dominerade och Quartararo och kände på det hela tiden. Vi sa ju hela tiden där att Marcus vill göra ett statement. Du ska inte vinna ett race förrän det är dags.
Nej,
om man säger
nej.
Så.
Och det höll ju han. Det höll ju Marcus.
Ja. Även fast han hade säkrat titeln med 4-5 race kvar så körde han ju stenhårt mot Quartararo. Du ska inte vinna ett race. Det var ju hans motto, kändes det som.
Ja.
Och nu så, efter Quartararo har säkrat så...
Jag lägger han ner ungefär.
Ungefär. Det känns lite så.
Jo, det var den känslan faktiskt. Jag håller med.
Nu är det små marginaler och det var en gul flagg. Så hade han, det varvet som blir struket där hade gjort att han hade kvalat 6:a. Det vill säga en plats högre upp och ett startledare. Jag vet inte om det hade gjort någon skillnad.
Nej, det är klart att det är större skillnad mellan en placering i samma startled. Sen hade han ju då med 6:e inte stått exakt bakom Ducati-förarna heller. Men ja, marginell skillnad kanske.
Mm.
Ja, det är på minussidan för Quartararo. Sen skulle jag vilja...
En annan sak bara.
Kom du på mer?
Ja, jag kom på en sak till jag ville säga. Att om Bagnaia hade vunnit i Misano, nu är det mycket om och du vet så här, vi brukar inte prata om egentligen, men vi gör ändå. Då kanske inte ens då hade Quartararo inte varit så loj, då hade han säkert kvalat bättre och gjort ett bättre race och så vidare och så vidare. Men om allting lika då, att Quartararo hade gått omkull här nu och Bagnaia hade vunnit senast, då hade det skilt 13 poäng inför finalen.
Och helt öppet såklart.
Ja, då är det helt öppet igen.
Mm. Ja, vi ser vad små marginaler det är i den här sporten och det är därför jag tycker det är så intressant att följa, för att det är verkligen spänning ut i minsta detalj här.
23 poäng mellan Gardner och Fernandes. Det är absolut inte färdigt. De som tror att det är färdigt, det kan man få tillbaka i halsen.
Du, jag leder in dig tillbaka på minussidan här. Jag skulle vilja sätta KTM också på minussidan. Nu var det en hyfsat kval av Lecona till exempel. Det var hyfsad placering på Oliveira och Lecona tills Lecona bromsade för sent och drog en kull båda två där tyvärr.
Ja, jag vet inte hur många gånger de körde ihop KTM-förarna igår. För precis som du säger, Lecona fällde ju Oliveira.
Ja.
Lecona behövde inte poliseskort ur depån, även fast man kunde tro det om man fällde en portugis. För vi gick ju tillsammans med honom ur depån. Vi såg att det behövdes inte.
Och
ingen kände igen honom kanske. Men han fällde en annan KTM-förare. Dessutom så kraschade ju Petrucci. Mm. Och Petrucci sa att det var antingen Brad Binder eller Oliveira som körde på honom. Han visste inte vem. Det var bara en orange KTM. Så det var mycket byta klistermärke, ja. KTM-erna emellan.
Men strulig helg för dem generellt och en lite tuffare del i under MotoGP-eran för KTM, som ändå snabbt kommit upp till toppen och vunnit segrar, men den här andra halvan av säsongen haft desto tuffare, åtminstone för Oliveira och för Binder som har underpresterat.
Ja, jag tycker det. Snabbaste var, Petrucci sa det under gårdagen med där, eller i helgen åtminstone, att den snabbaste från augusti månad och framåt, det har varit Lecona. Och jag är beredd att hålla med om det. Men jag trodde inte att Lekona skulle göra det lyftet som han har gjort. Riktigt imponerande.
Mm.
Och han är alltså, visst är han yngst på griden?
Ja, jag har inte exakt koll på ålder. Men han,
jag tror han är 21. Jag tror han är ett år yngre än Quartararo.
Ja, ja, i så fall är han yngst.
Och kört i MotoGP nu i två säsonger. Och
minst erfarenhet i princip, kan man ju
ja,
säga.
Ja, inte få fortsätta.
Nej.
Ja, i början av säsongen så tänkte jag nog att han blir nog inte så jättebra, Lekona, men man behöver ge förare tid alltså. Och nu är han riktigt vass. Och jag tycker det är synd att han får gå ifrån MotoGP-depån.
Han kanske gör bra ifrån sig i Superbike-VM med Honda, ja, och så får han en chans tillbaka till MotoGP sen med Honda.
Jag tror
Honda.
Att han har en bra chans att göra bra, alltså bra ifrån sig på det maskinmaterialet. Sen vet vi inte vad Honda riktigt går för i Superbike-VM. De har inte visat någonting senaste åren egentligen. Det har ju varit Kava, Ducke och Jamma nu då.
Men minussidan hamnar KTM på ändå här då, under helgen,
ja,
eller hur?
Ja.
Sen vet jag också att vad gäller Aprilia skulle jag också vilja sätta dem på minussidan för att Vinales var sist och Aleix Espargaró. Hade han någon bakom sig då? Ja, kanske var så.
Ja, jag tror Morbidelli var bakom.
Han föll som en sten.
Ja, det gjorde han. Precis som i Misano. Så det måste vara knät som inte riktigt lirar.
Ja. Men och så kraschet av Aleix Espargaró. Det är efter toppresultat egentligen på Misano. 7-8, det var ju deras bästa...
Ja.
Totalresultat för teamet innan.
Ja, det var ingen bra helg för Aprilia heller. KTM och Aprilia var på efterkälken den här helgen. Faktiskt. Mm. Ja.
Se om du kan reparera det till Valencia då.
Ja, kanske. När vi pratar fabrikat, har inte Yamaha vunnit nästan allt i år?
Du tänker på förartitel
ja,
och
nu är det inte klart.
Teammästerskap. Och...
Nu är det inte klart i alla mästerskap, men de vinner förarmästerskapet i MotoGP. De leder förarmästerskapet i Superkvea med 30 poäng med Toprak.
Ja.
Vann de inte brittiska?
Jo, det var ju McKenzie som vann.
Vann de inte USA?
Jo, det gjorde de ju säkert med vem är det där? Gerloff eller?
Nej, han kör väl Superkvea men då.
Ja, det gör han ju nu mera. Vem är det då?
Jag vet inte.
Kommer på så småningom.
Ja.
Nej, men ja, och vad tänker och sen så vann de Supercrossen eller Outdoors vann de i USA.
Ja.
Med Ferrandis.
Just det. Det gjorde de.
Och det har inte hänt heller på evigheters evigheter.
Går bra för Yamaha.
Ja.
Men stämmer. De var inte märkesmästerskapet i MotoGP för det var en Ducati i helgen.
Ja, stämmer. Stämmer. Men du, det har varit ju sidospår nu. Tappar jag bort mig nästan här.
Jag försöker leda in dig på olika grejer så du ska tappa fokus. Det tycker jag är roligt.
Så att den här podden ska hålla på. Jag menar, nu är det mörkt ute nu. Det börjar bli läskigt här snart.
Till och med här är det mörkt.
Ja. Nej, men kolla upp det där, vem som kör Yamaha då. Det måste ju vara... jag kommer inte ens på namnet här. Faktiskt inte.
Vann gjorde Jake Gagné.
På Yamaha.
Ja, det har inte jag att han kör.
Ja, kan vara så. Men du, jag tar ett plus till då. För nu har jag slängt ut med ett par minustecken. Det är skönt att gå ut på plus, eller hur?
Ja.
Alex Marquez, vad säger du om det då?
Jag säger att Jake Gagné kör Yamaha. Och jag säger att Alex Marquez gjorde en riktigt bra helg.
Ja, det gjorde han. Den var stabil rakt igenom.
Ja, det var den. Och nära pallen. Riktigt nära pallen. Han hade pallplatsen. Mille kör om honom och sen blir det röd flagg. Och han hade nog kunnat göra någon attack till. Sen om det räckte inte, vet jag inte. Men han var het där bakom. Körde fint, gjorde han. Även fast han hade några krascher den här helgen, två åtminstone.
Men snabbt upp i fart igen.
Ja.
Var han.
Ja. Lite besviken på Alex Marquez under säsongen ändå. Jag tycker att han har varit lite för ojämn.
Ja, det gäller egentligen Nakagami också, ja. Paul Espargaró, och det verkar vara svårt att få till det över tid, som du säger, för någon annan än Marc Márquez.
Mm. Men givetvis så får det här en att tänka på vad Marc Márquez kunde gjort i helgen.
Ja.
Faktiskt. Honda såg bra ut på Portimao. Och Marc Márquez är ju det mest honda för honom. Mm. Och Alex Márquez höll på att komma upp på hallen. Så att, ja, Han kunde också varit med och utmanat dem, men seger vet jag inte, men pallen definitivt.
Mm, det kändes så. Men det här med Alex Marquez då och fortsättningen, hur behöver Honda göra där för att komma framåt för någon annan än Mark Marquez då?
Det här ska ju bli jätteintressant att se vad som händer till nästa år, för nu har utvecklingen stått still mer eller mindre förra året i år. Nu kommer de med helt nya grejer till nästkommande säsong. Marquez, Paul Sparger har testat detta redan nu på Misano och sa att det här var mycket, ett steg framåt, mycket bättre än det vi har nu. Så nästa år ska bli intressant att se, och då är det nog dags för Alex Marquez att ta ett litet steg. För de har Ayo Gura som knackar på dörren där. Fortsätter han som han gör i Moto2, då kommer han att vara påtänkt för MotoGP. Definitivt. Troligtvis så kommer han ta Nakagami-styrning, för Nakagami börjar bli till åren och Japan konkurrerar med en annan japan. Så att gissningsvis är det han som åker ut och Alex Marquez kan fortsätta. Men tredje säsongen, det är då man behöver steppa upp.
Så egentligen gäller det här både för Alex Marquez och för Nakagami att de behöver ta ett kliv uppåt nästa år om de ska säkra sina styrningar.
Ja, men jag tror inte att det hjälper för Nakagami, för att då ska han gå liksom och vara topp tre, och det kommer han inte vara i vilket fall.
Nej.
Så jag tror att det är mer eller mindre kört för Nakagami tyvärr. Men för Alex Marquez, så det finns ju fler motorgrepp-förare som knackar på dörren, eller motor-2-förare som knackar på dörren.
Ja, då har vi avhandlat plus och minus från Portimao där, och en tävling återstår. Valencia. Om bara några dagar då. Nu är måndag nu. Kör igång på torsdag med för event, höll jag på att säga, och presskonferens, och sen då på banan såklart från fredag till och med söndag. Det är sista tävlingen för säsongen.
Mm.
Lite rumpuggen ska jag inte säga, för det är ändå 18 deltävlingar, men det är färre än vad det kommer vara nästa år.
Istället 21 nästa år?
Ja, öka på i antal. Mest någonsin får man väl säga då.
6 mars drar det igång.
Mm.
Hur många veckor ledigt är det?
Ja, det där vill inte jag räkna på, för då går det alldeles för fort. Ja. För lite ledigt är det bra att vara, men det är... ja, vi inriktar oss på Valencia nu. Dit är det definitivt kort tid. Vad förväntar du dig av avslutningshelgen? Fortsatt fight mellan... eller kanske en fortsatt fight. Kanske en fight som vi inte fick se så mycket av den här helgen, mellan Quartararo och Bagnaia.
Ja, jag tror att Quartararo kände det själv, att det här var inget bra, det han gjorde i helgen. Så jag tror att han är revanschsugen på riktigt faktiskt. Jag tror han är det. Han vill inte avsluta säsongen så som han avslutade gårdagens race, utan han vill bjuda upp på mer fight. Det är jag helt övertygad om. Valencia borde vara en bana som kan passa Yamaha.
Mm, jag tänker det mer än Ducati egentligen. Men samtidigt har Ducatis...
De har
Ducati,
tagit stora kliv.
Ja, de har utvecklats med det här. Du har ju rejsat på Valencia. Det har ju inte jag gjort. Men det är mycket, man är mycket på sidan med cykeln.
Ja, det är man. Det är man. Jag tror att Quartararo kommer lyfta sig ordentligt. Jag tror Bagnaia fortsatt kommer vara stark. Riktigt stark. Ska jag tippa någonting inför, så tror jag faktiskt Mir vinner. Jag tror det. Jag tror att han är också stärkt av sitt kval senast, och att han nu äntligen har tätkänning igen. Så jag tror att han kan bli giftig.
Mark Marquez då, kommer han tillbaka?
Bra fråga. Vi skulle fått ett besked om det idag, lovade Honda när vi pratade med dem. Men vi har inte fått något besked. Jag går in snabbt på Twitter här så att inte jag säger någonting. Klockan är alltså 20.02 svensk tid när vi spelar in detta. Och fortfarande inga besked om Mark Marquez.
För kommer han tillbaka, då är väl han också ett namn att framhålla under helgen?
Ja, det är han. Det är han. Definitivt. Han sen är stark på Valencia.
Du var inne på det här nu tidigare också. Det kan vara stora skillnader i temperatur. Den helt annorlunda bankaraktär än den från denna helg. Och sen så finns det också chansrisk för hur man nu ser det med regn i Valencia. Vi får se hur de förutsättningarna är när väl fredagen kommer och när helgen drar igång. Men jag tror att du är inne på något viktigt där också när det gäller förarnas inställning här, för att man går ur den här säsongen, den känsla man går ur säsongen med, den tenderar ju ändå att prägla en del av vinteruppehållet, och då tror jag att det är lite risk ändå för Quartararo att göra som han gjorde den här helgen.
Ja, men jag håller med. Jag tittar på bara väderprognoserna snabbt. Valencia, det ser jättebra ut vädret faktiskt. Ungefär som i Portimao här nu med runt 20 grader som topp och ner mot kanske 9-10 grader på tidig förmiddag. Så att ungefär som vi har sett ut, strålande solsken och inte alls mycket vind. Så att det ser ut som en jättefin avslutning som man drömmer om att ha där nere. Men precis som du säger, man vill gå in med en god känsla i vinteruppehållet och inte ge sina motståndare för mycket. Vilket Banjaya nu, han måste ju känna ändå att just nu är jag i grym form. Det som gjorde det här mästerskapet att inte jag hade någon chans att ta det här, det var inledningen på säsongen. Men andra halvan så har han ju varit superbra. Och supersnabb och stabil. Med skillnad då på eller med undantag då i Misano när han satt på framdäck. Men han har ju gott självförtroende.
Ja, definitivt. Bra tillfälle också då att göra något bra i Valencia. Som jag vill minnas att han inte har så goda erfarenheter ifrån tidigare. Så att det kan vara ett läge att gå till skönt vinteruppehåll med. Ja.
Jag tänker på det här med Ducati också där. De vann nu märkesmästerskapet. Teammästerskapet leder de med 28 poäng tror jag det var. 45 poäng kvar där och kör om ju. Om man blir 1-2 där räknas ju båda cyklarna i det teamet. Men det är alltså första året för både Miller och Banjaya i fabriksteamet. Det är lätt att glömma det. Förra året var det alltså Petrucci och Dovi som körde där. Och man undrar lite, nu ska de gå till två nya förare, unga förare. Vem ska driva det här? Och kolla på Banjaya nu. Tror du någon saknar Dovizioso i Fabrics Ducati?
Nej, nu gör man ju inte det.
Nej.
Nej.
Exakt.
Nej.
Jag tror inte heller det.
Nej. Och det, de har ju
dessutom... Nu menar jag inte att vi eller så, utan jag pratar om Ducati. Ja. Alltså, Ducati kanske tog ett vågat beslut i Österrike förra säsongen. Att inte ta någonting vidare med Dovizioso. Men så här i efterhand så var det nog rätt.
Och de har ju dessutom ett starkt team i Pramac Ducati med Sarko och Martin som backar upp där. Och Martin är ju superhet kan jag tycka.
Ja, jag också.
Där kanske till och med Miller hänger lite löst i förlängningen.
Ja.
Om inte han snäpper upp lite grann till.
Ja, ja efter nästa säsong. Ja. Nästa säsong ja. Men vilket starkt team de är alltså. Mm. De här två förarna. Okay. Även fast Miller har varit lite sådär. Ja, det var länge sedan han var på pallen. Nu var han på pallen igår och det var typ 8-9 racer han var på pallen senast. Så det var ett tag sedan. Nu är han tillbaka och så Banjaya då presterar på den här nivån. Det är, ja, det är vast.
Mm,
för vår första året också i Fabrics Ducati. Och de fick hjälp den här helgen.
Vad tänker du?
Casey Stoner.
Ja, det är sant.
Tror han var på en arbetsintervju?
Ja, jag hörde lite grann att man åtminstone önskade det honom som kanske rider coach eller något liknande eller någon, jag vet inte vad man skulle kunna tänka sig.
Du frågade inte Laverty, Michael Laverty?
Ja, jag frågade faktiskt Laverty, men då fick jag lite andra besked där. Jag fick lite besked om Valencia här, där Stoner ska snacka i tv tillsammans med dem. Och det såg han fram emot Laverty att höra Stoner, för han är ju ganska...
Men visst känner de varandra?
Jag tror att de känner varandra.
Ja, jag tror att de känner varandra ganska väl faktiskt.
Vad tänker du ifrån?
Nej, men Stoner och Chas Davis höll ju ihop mycket i deras tidigare karriärer.
Ja, och Chas Davis är ju...
Hans syrra är ju gift med Michael Laverty.
Så är det, så är det.
Ja, så jag tror att de har rätt bra...
ingång.
Jag tror att Laverty har en bra ingång hos Stoner, ja.
Jag kanske skulle ha pumpat honom på mig. Jag tänkte inte på det. Ja.
Var jag någonstans?
Jag vet inte. Du var väl ute och sprang någonstans och tränade. Jag gled runt här mellan palmerna. Ja, precis. På strandhaken och hittade till slut någon som jag kände igen. Ja.
Ja, vi får, men intressant ändå med Stoner som hade en nästan timmes lång presskonferens.
Ja, det är det.
Och sen var han ju på vända bild, känns det som, vi vändade på box här under helgen.
Men han har ju varit så borta och osynlig så att det är klart att det där smäller högt att han är tillbaka på plats.
Ja, och ska vi knyta ihop den där säcken igen då? Men vi tar först att jag hoppas att han kommer tillbaka som rider coach. Det tror jag hade varit ett lyft för Ducati om man hade tagit på sig det. Faktiskt.
Ja, vi vet ju hans förmåga till snabba varv.
Ja,
och exakt. Race. Exakt.
Och han sa något intressant där också på presskonferensen, att han försökte inte få cykeln dit han ville, utan han anpassade sig själv till cykeln och de starka punkter som cykeln han satt på hade.
Mm. Och det kan man väl i efterhand förstå också,
ja, exakt.
med tanke på att han vann med Ducatin som ingen annan lyckades med.
Ja.
När den inte var bra.
Ja, den var bra första året var den. 2007 var den bra. Första 800 kubik sedan på Bridgestone-däck, den var bra. Men bara för honom.
Mm. Ja, exakt. Bara för honom.
Mm. Nej, men intressant. Och ska vi knyta tillbaka till det här då, att vi har ju blivit anklagade av vilka vi tycker om och vilka vi inte tycker om. Och det brukar variera podd till podd. Så någon gång så är det Quattararo och vi tycker bra om, och sen tycker vi illa om honom, och sen tycker vi bra om Marquez och dåligt om honom och sådär. Men Stoner, han tycker jag om. Det kan jag stå för. Men det är också den enda favoritförare jag har haft. Och har.
Är det så?
Mm.
Ja, jag har också gillat hans körning. Däremot har det just varit den här nackdelen att han har varit så otillgänglig och svårtillgänglig utåt. Och det är...
Men finns det någon mer ärlig förare än Casey Stoner? Frispråkig och säger vad han tycker. Jag tror inte det.
Nej, inte utav de här riktigt stora.
Nej, jag uppskattar det.
Ja. Ja, kul.
Your ambition outweighed your talent.
Ja, den är skön, den kommentaren. Till Valentino Rossi.
Ja. Då var han rätt less på Rossi.
Det tror jag också.
Men de var kompisar i helgen. Jag såg något kort där.
Tiden läker alla sår, inte ja, som man jo, säger. Och vi har fyllt den här podden med såna här uttalanden nu. Det är jättebra.
Okay. Nu, ska vi lägga ner
det? Jag tycker nu pausar vi här så vi har någonting att snacka om helgen som kommer från Valencia alltså. Jag tänker inte säga något mer nu. Ja, du har såklart en sak till. Ja. Ta en sak till då.
Vi har fått klagomål om att volymen är för låg. Om det är någon som kan hjälpa mig med det problemet, dra mig ett PM eller ett DM eller ett mail eller någonting annat. För jag vet inte hur man gör. Jag kan inte höja volymen. Jag vet inte hur man gör.
Ja, skönt att höra att du erkänner att du har fastnat i någon teknikfråga.
Ja, det går inte.
Nej.
Jag lyckas inte vilket som helst.
Nej, och jag kan ju inte hjälpa Andreas, så är det. Så att, det får ni gärna. Ni kan gärna mejla mig eller skriva ett brev till mig så ska jag se om jag kan hjälpa.
Ja, du har ingen mejl. Nej, ingen mejl och ingen sms. Du går med din 3310.
Jag tycker det är kul med pappersbrev. Det var länge sedan.
Flaskpost.
Flaskpost, exakt. Passar väl bra härifrån Portugal. Du, nu rundar vi. Tack till alla som stöttar podden. Och vi är tillbaka i sändning igen då på fredag igen. Och då följer ni såklart racingen. Sista helgen för säsongen.
Vanlig Europatiden 9:45. Vill jag ha för mig att det är. FP1 och så race start 14:00.
Tack för idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.